Du lyssnar på Systrarna Britton, en podd med mig, Asabia, lilla syster och barnmorska.
Och med mig och Poa, stora syster och doula.
Det här är en podd om graviditet, födsel och föräldraskap och allt det stora och det lilla som kan rymmas i det.
Vi blandar fakta med personliga upplevelser och hoppas kunna bidra med ökad kunskap, men kanske mest av allt ökad trygghet för dig som lyssnar.
Ja, precis. Att du som lyssnar känner dig lite tryggare i att fatta egna beslut utifrån dina unika förutsättningar.
Och förhoppningsvis blir det några skratt på vägen.
Stort tack att du lyssnar. Nu kör vi veckans avsnitt. God morgon, tänkte jag säga.
Klockan 12.
Oj! Hur går det? Man hostar och hör sig. Hallå och välkomna till våran podcast Systrarna Britton. Systrarna Britton. Får man börja med att bara säga att vi har en webbkurs som heter hypnokurs.se. Jag har förstått att vissa är lite förvirrade kring om är det en liksom IRL livekurs eller är det inte IRL. Det är alltså inte. Vi har livekurser också som vi har haft nu.
Men har det missförståndet kommit nu när vi hade den?
Ja, jag tror det. Ja. Så då går folk in på hemsidan och bara vart ser när kursen börjar. Men ja, vi har det då och då. Men nu kommer vi inte ha en innan våren i alla fall. För du ska ju resa bort. Men vi har en digital kurs som är förinspelad som man kan lyssna på när som helst. Som handlar om förberedelse inför födsel och inför postpartum och amning.
Man kan också lyssna hur många gånger som helst.
Ja, under ett år får man den. Hypnokurs.se så kan man hitta den. Tack och hej. Vad heter det? Opo, hur mår du?
Jag mår trött. Trött banan.
Jag mår trött.
Ja, jag känner det är min enda, men är det min man frågade om han bara kommer att orka och så tänkte så här, men är det ett alternativ? Så han sa att det var ett alternativ.
Kommer du orka idag podda?
Ja, men eller? Podda och så skulle jag gå och vattna blommorna och svara en syrra typ.
Mm-hmm. Och oj, varför bad du inte mig göra det?
Bla bla bla. Men jag tänkte bara, alltså vet, jag tänkte inte ens tanken på att komma. Alltså att det är bara, nu är det bara power through. Ja. Och så får jag liksom gå och lägga mig. För nu har jag inte jour mer, så då går jag och lägger mig när jag kommer hem.
För att berätta, du var ju med på en, som doula igår på en födsel.
Ja, jag var ju med på en födsel 3-4 dagar sedan. Dagar sedan och sen nu, igår. Den ena var ju jättesnabb och den här var mindre snabb. Men det är fortfarande att man har haft jour i 2 veckor. Bara det tar på krafterna. Och sen så har blivit väckt mitt i natten båda gångerna. Och liksom, även om jag inte var där länge så liksom blev väckt klockan 3.
På första, alltså den som var 2 veckor sedan.
Och det är in vid 5 va, eller sånt där. Barnet kom vid 7, något sånt. Jag kommer inte ihåg. Ja, men det gick i alla fall väldigt fort. Men det är fortfarande liksom ett avbrott och man måste pumpa och man ska hålla på och fixa. Och sen så gick det bara liksom 1,5 dygn typ. Och sen var det dags igen.
Ja, när du, hur tänkte du när du tog dig an de här 2? Var det bara för att du kände för dem eller du kände att, ja.
Precis.
Jag frågade dig om ta den ena. Det var skönt när du gjorde det. För man ville hjälpa henne.
Ja, man vill hjälpa henne och den, jag har en kvar nu innan jag åker och det är lite samma sits som den första. Det är att man har önskat en hemfödsel men av olika anledningar så går det inte. Det känns som ett stort behov.
Ja, verkligen.
Och då har jag ställt upp och sen så den som var nu var våran pappa som frågade. Också lite särskilda omständigheter.
Alltså pappa hade en bekant som ville ha hjälp.
Precis. Och jag är så glad att jag sa ja till det. Jag tror att även om det inte blev optimalt kanske. Så tror jag att min närvaro var uppskattad. Och jag vet att framförallt jobbet inför födseln. De sa att de hade planerat att bara föda någon annanstans där man kan, liksom, I guess, tror jag, betala för kanske liksom mer vård.
Vadå? Är det här första eller den här första som
nej,
du var
som
på?
Nej, den som jag var på nu. Ja.
Okej, okay, där man kan betala för mer
vård.
Kanske
alltså. Liksom att man vet vilket sjukhus man kan få komma till. Man kanske kan få veta, liksom, anställa en privat barnmorska så att man vet vilken barnmorska det blir. Det finns ju liksom lite andra varianter utomlands.
Jaha, utomlands. Jag bara, vart kan man göra det här?
Nej,
okay.
Det
har
jag
helt missat.
De tänkte åka utomlands. Okay, de kom ju utomlands ifrån.
Okay.
Och där hade de en plan. Och sen så blev det så att de fick åka hit. Och så liksom blev hela den planen rubbad. Och då också kände jag för dem.
Ja, jag fattar. Och så var du ju där länge. Vill du berätta om igårdagen? Länge. Du trodde att du skulle gå undan där.
Ja, jag trodde verkligen att du skulle gå undan.
Det är så lurigt, man vet ingenting, eller hur? Man blir så ödmjuk.
Jag blev verkligen, satt för mig själv och bara, jag har sagt det så många gånger förut. Det enda man vet är att man inte vet. Ändå sitter man där och siar om framtiden.
Ja, verkligen.
Jättedumt. Så jag ska komma ihåg det här när jag siar om framtiden nästa gång. Men allt gick ju fint och bra liksom. Men det tog längre tid än vad jag tror någon av oss förväntade oss. Och det var inget fel. Barnet mådde bra och den som födde mådde bra och partnern mådde bra. Mina barn, mitt minsta barn, han sov 1,5 timme.
Du var borta från typ 1-4 på natten, alltså 1 på dagen till 4 på natten.
Så han somnade precis innan jag kom, så det kanske blev då sammanlagt 2,5 timmar.
Han var inte ledsen, okej, okay, vi har skönt. Mycket.
Men det var på natten tufft. Där när min man till sist ringde och sa att nu är det ohållbart, för han var tvungen att ligga då med båda barnen och då var ju den minsta, kunde inte sova och gnällde, väckte då den äldsta och alla bara var vakna och griniga och jag tror att också då var klockan kanske 2:30 och då var han. Sen då han bara, jag klarar inget mer. Jag har inget mer att ge. Och han vägrade ersättning. Jag skulle prova ersättning första gången. Och det var big no. Det fanns ju en massa mjölk, men det var ju frysen. Ah, det var ju bökigt. Så då sa jag till sist, även fast det var ju liksom så att man kunde se liksom toppen av huvudet. Så förstod jag att jag vet inte hur lång tid det kommer ta liksom.
Det här, jag minns du när du passade Lalo, när han var, då var han 4 månader tror jag. Då ringde ju min kompis med, som jag inte hade tänkt vara med på hennes födelsedag. Men hon ringde och bara, jag behöver att du kommer hit typ. Och då släppte jag ju såklart allting och åkte dit. Men det var ju inte helt lätt med en helambande person som inte tar flaska heller. Så då satt ju det utanför där, BB Stockholm. Och jag kom ut ibland och ammade. Men till slut var vi också tvungna att säga att nu går det inte längre. Hon, samma där, tror hon födde 45 minuter efter. Ja. Det är synd. Men man var ändå, närvaron innan spelar ju också roll.
Nej, men jag tror att det är väl, för den som föder är det väl det som spelar mest roll. Liksom de 13 timmarna var väl liksom det viktigaste för dem. Men det är klart att man själv, när man har varit med hela tiden och allting leder upp till det här liksom klimaxet, när man får se de möter sitt barn och de är så glada och liksom man får se att det går bra och man får liksom put a bow on it.
Ja,
liksom,
verkligen. Man får också någon release i det.
Själv. Ah. Och så är det här när man kan nästan känna att man liksom går på moln och bara oj, ett liv är fett. Nu gick jag därifrån. Jag visste då inte att barnen hade somnat, så jag var liksom kände dåligt samvete att jag hade lämnat dem. Och sen så,
du visste inte att barnet hade somnat?
Alltså mina två barn hade somnat hemma. Så jag tänkte, nu sitter de. För när jag ringde, då gnällde de båda två i bakgrunden. Så tänkte, nej men nu lider alla för att jag är här. Jag borde ha gått tidigare.
Så dåligt samvete all around.
Ja, och ringde taxi och 3 stycken avbokade. Och på Taxi Stockholm var straight up bitch när jag ringde.
Tråkigt.
Och bara började jag gråta.
Åh, stackar. Ja, hoppas du får sova tidigt idag.
Ja.
Och jag tycker det är jättebra att du ska få vara helt ledig här snart.
Ja, men alltså jag tänkte på det. Det är väl en positiv grej att jag tänkte på Portugal och bara, nej men gud, då ska jag verkligen, vilket har ibland har jag känt bara, om, hur ska jag orka vara med de här barnen 24-7?
Du kommer sen orka. Bara,
ja, jag kommer orka, men också att så här, så mycket av det kommer bli så kul.
Ja, verkligen. Att du bara kan ju, du har ju också, med dem. Du är inte själv heller, du har ju möjlighet att gå undan och bara tanka lite grann. Och så blir det en annan pace och ni kan underhålla den, er på massa sätt.
Ja, det kommer han är 6 månader då, så då kommer han få börja äta lite så smått. Det ska också bli roligt. Liksom.
Det kommer hända så mycket för honom där.
Ja, men det kommer hända så mycket. Och nu har vi bokat alla ställen där vi ska bo och det känns så jäkla pepp. Det kan bli ett riktigt äventyr.
Men vi kommer att prata mer om resan och en resa med barn generellt i nästa avsnitt.
Mm.
Så stay tuned.
Shut up.
Men du,
hur mår du?
Jag mår jättebra, men nu vill jag sätta igång med frågestund. För vi har fått så många bra frågor så att jag vill hinna med ett par stycken. Så vi kör igång.
Vi kör.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det har jag inte hunnit kolla tyvärr för att jag... Ja.
Du har haft alldeles för det. Det är helt okej. Det är ju inte något man behöver förbereda sig för direkt. Det är bara lite om hur du tycker, hur grillad du känner. Det är från våra kära lyssnare som har ställt frågor. Bra frågor måste jag säga.
För jag säger också att det var väldigt kul där på förlossningen häromdagen. För då sa lite tyst, sa undersköterskan, jag lyssnar på er podd.
Ja, vad roligt.
Jag tycker den är jättebra, jag lär mig massor. Det var roligt.
Vad roligt. Glad över det. Vad hette hon eller han?
Tyvärr kommer jag inte ihåg. Jag
tänkte ge en shoutout. Shoutout Sara hette hon.
Undersköterskorna på NKS.
Mm. Var de härliga?
Personalen var mycket trevlig.
Härligt. Okej, vad är det bästa med att ha barn? Och i samma fråga var, har ni förlorat kontakt med barnlösa vänner efter att ni har fått barn?
Förlorat kontakt med barnlösa vänner? Inte som jag kan komma ihåg faktiskt. Nej, inte som jag kan minnas. Jag kan inte komma på någon i alla fall. Men det finns ju kanske några som man inte umgås med lika mycket. Men det är också lite sådär livet. Man får ju liksom lite nya polare och sådär. Men det bästa med att ha barn är att jag tycker att... I alla fall för min egen del. Att jag tror att jag har blivit en lite bättre person. Att, liksom att jag tänker liksom lite mer på vad jag gör. Och hur jag beter mig. Och liksom vill gärna vara så bra som möjligt. För att vara en bra förebild för mina barn. Så det. Och så ser det ju också. Liksom ett riktigt. Jag som älskar äventyr. Det är ett riktigt äventyr. Med barn. Man vet ju, även om vi bara ska gå ut för en dagsaktivitet. Så vet man inte varför. Fan, det ska sluta.
Jag sa det här om dagen när jag åkte på till badhuset med barnen. Och,
när vi badade hela familjen?
Ja, precis. Mm. Men att ta med dem, båda barnen ut i simhallen, det känns som en extrem sport som man inte vet hur det kommer bli. ja, verkligen. Det är ett äventyr. Det var ett bra svar. Jag tycker att jag har inte förlorat mer kontakt med barn. Lösa vänner. Alltså jag har förlorat kontakt med folk med barn också. Ja, det är som du säger, det är som livet är. Jag tycker inte att jag har att det är en tydlig trend i mitt liv. Däremot skulle jag nog säga att föräldraskapet har gett mig många nya vänner. Jag tycker det är väldigt lätt att bonda över föräldraskapet med folk och få nya vänner i det. Och det var en så här oväntad fördel tycker jag med att få barn. Jag tycker det bästa med att få barn, jag tyckte ditt svar äventyr var jättebra, så jag instämmer. Men även att liksom att inte jag bryr mig så mycket mindre om så här små saker. Alltså det är väldigt mycket, det allra mesta som är underordnat mina barns välmående, och det är väldigt skönt. med det sagt, det går också in, där går också mitt eget välmående in i det. För att om jag mår bra så mår de bra. Och därför vill man också vara sitt bästa jag och utvecklas. Och bli en bättre person för dem och ha, vara en förebild för dem. Det är väldigt skönt att också ha släppt mycket ego i att ha barn.
Och också det här med att visa att det är viktigt för mig att ta hand om mig själv. Mm. För att det är också viktigt för er att ni tar hand om er själva, så att säga.
Ja. Och sen så, då vet jag inte hur det är att ha lite äldre barn, men med små barn så tycker jag också är väldigt kul att få in leken i livet igen. Alltså det är så mycket lek och barnasinne. Det är väldigt roligt, tycker jag.
Roligt. Det har jag nog inte tillräckligt.
Tycker du inte?
Det?
Nej.
Jo, men det, jo, ibland sådär. Men alltså, det skulle nog kunna bli lite mer.
Lite mer lek. Mm. Du har många år på dig.
Verkligen.
Nästa fråga. Tips på vad man kan unna sig i slutet av graviditet för att hylla och fira sig själv. Där känns ju som din, du kan svara på. Jag kan svara först eftersom du inte har fått fråga. Du kan tänka medan jag svarar.
Jag vet
du vet direkt, säg.
Jag tyckte det var underbart. Jag var en tjej som heter på Instagram Holistically.
Ja,
om du bor i Stockholm. Om du bor i Stockholm. Hon hade en ljuvlig ansiktsmassage.
Mm.
Det var så skönt att ligga där under liksom lite täck. Och hon hade liksom ett bord som kunde komma upp lite så man kunde ligga på ryggen då och få den här fantastiska ansiktsmassagen.
Jag minns att du var så
Nej, men jag kände mig som blessed. Alltså, att man bara, gud, beröring is a powerful thing.
Mm.
Och just i ansiktet, man har så himla mycket nerver. Det var liksom långt också, det var en timme och lite till och bara
Jag måste boka det här.
Smälte. Det var underbart.
Om vi kommer ihåg så kan vi länka till henne. Eller dela hennes konto. Ja, men det är väl jättebra. Men typ så. Om du inte bor i Stockholm kanske inte du kan göra prick
just
det. Men något liknande. En massage eller ansiktsmassage. Eller fjärilsmassage. Om du har någon som
beröring.
Gör det. Beröring. Du gjorde ju fjärilsmassage på mig.
Ja.
När jag väntade något barn. Avslappningsmassage. Alltså sån här taktil massage. Det var underbart. Jag tycker även förlossningsförberedande och akupunktur. Det är väl inte...
Det är också lugnande.
Det är lugnande tycker jag. Ja. Och det kan, om man har en avslappnande dag för sig själv så kan det vara ett stopp. Om man har någon där man bor som gör förlossningsförberedande akupunktur.
Ja, det är bra svar.
Gör en pedikyr.
Ja, precis. För att man inte riktigt når sina fötter som man gjorde en gång i tiden.
Ja, och härligt att känna sig lite tjusig.
Verkligen.
Okej. Här är en ganska relativt stor fråga. Drömmer om att föda hemma, men det går inte av medicinska skäl. Hur gör jag en sjukhusfödsel så hemlig som möjligt?
Jag trodde verkligen vi hade haft ett avsnitt om det här.
Nej, vi sa vi hade ju ett avsnitt om...
Vi snackade om att vi skulle ha
någonting. Och då sa vi att vi, i slutet av det avsnittet sa vi att vi ska också prata om det här. För det var så mycket annat som vi pratade om. Och då var det, vi ska också prata om hur man typ gör för att få en fysiologisk födelse på sjukhus. Och hur man gör en sjukhusfödelse så hemlig som möjligt. Och vi har fått just de två frågorna. Och det är också flera som har skrivit så här. Jag föder om 2 veckor typ, kan ni snälla ha det här avsnittet? Göra?
Det ska jag säga faktiskt att vi har ganska mycket där i kursen om vad man kan göra för att liksom få mys, alltså hypnokurs.se om man vill djupdyka lite mer i det. Men om man
också ska ta i våran bok tror jag som släpps i september.
Men om man ska ta liksom lite snabba svar så ha med sig egna kläder, sin egen morgonrock eller pyjamas eller något sånt där.
Det är helt, man får, det är folk som frågar mig ganska ofta om man får ha sina egna kläder och det
får
absolut
man ha.
Får man ha det. Det är om man ska opereras så behöver man ju vara operationsklädd, men annars så går det ju jättebra
innan
sina egna
och
kläder
och sådär.
Ja,
precis.
Och men, även om man folk kan kommentera det att nej, men jag älskar att ta på sjukhusrocken och då fine, ta på sjukhusrocken, men det finns också en subtil trygghet.
Om du vill göra det hemligt.
Om man vill göra det hemligt, precis. Och den här subtila tryggheten och också oxytocinhöjande tryggheten kan även finnas där, även fast man rent logiskt känner att ja, men det är mysigt med sjukhusrocken. Ens egna kläder ger ändå en känsla av att jag är jag och jag är i kontroll.
Precis. Mm. Sen också att ha med sig ett födelseteam. Kanske en partner eller eller någon annan som man känner sig trygg med. Det kommer också ge en känsla av att man inte är utlämnad till liksom sjukhuset och sjukhuspersonalen. Man kan ta med sig saker som liksom har en doft som man tycker om. Man kan ha med sig aromalampa. Det brukar de flesta sjukhus tycka är okej. För det har ju inte en så stark doft. Och det går inte heller in i andra rum. Och man behöver inte tända med någon typ av eld. Mm. Eller att man kanske bara har liksom någonting på en trasa som man kan dofta på.
Typ just olja doft, på en trasa eller så.
Doft är ju en väldigt kraftigt sinne. Som kan liksom, ja, vi har mycket minnen kopplade till doft och sådär.
Och kan man gärna använda de samma dofter då när man slappnar av under graviditeten så att man känner igen dem. Även att man kan försöka täcka för eller i alla fall sänka volymen på apparater och så som piper.
Precis.
Att försöka få bort det där som verkligen signalerar sjukhus. Så det är samma där. Även fast man kanske logiskt sett är trygg med att vara på sjukhus så svarar inte oxytocinet till den där logiska tryggheten utan mer djupliggande trygghet. Och då kan apparatur som signalerar sjukdom och fara vara negativt. Så där kan man be att få täcka för eller sänka volymen.
Man kan också, en sak som kan vara störigt, det är ju det här om det är liksom ganska mycket spring. Att man har för intention att någon ska vara på plats men de måste gå in och ut. Att man då kan säga att liksom hellre kom in när vi behöver göra någonting än att någon är här 5 minuter går och så är ingen här på en kvart och sen så kommer någon in och ut. Och så för att man kan bli väldigt störd liksom av det här. Och har man sitt team då kan man ju till och med om man känner sig trygg med det säga vi ringer när det är någonting och så kan ni komma in om ni måste göra någonting. Men annars så liksom så är vi fulltaliga och det känns bra för oss.
Och det går ju hand i hand med att ta ägarskap av rummet. Att det här är mitt rum där jag ska föda och försöka tänka att jag inte är en gäst här. Utan det här är mitt rum nu. Och de andra är här för att bistå mig. Det är inte alltid helt lätt. Men man kan ha som en försöka ha det mindsetet.
Det är också olika, personal kommer vara olika liksom,
tillmötesgående till det enkelt, absolut.
Precis.
Man kan även ha med någon annan liksom, detalj hemifrån om det är ja, men, tofflor, en egen kudde, någon annan trygghet.
Egna sängkläder.
Egna sängkläder om man vill, absolut.
Det är inget problem med det. Liksom, okej, lakan, det kan bli så att det blir ganska solkigt, så där, men man kan ha
precis,
en
man
filt.
Tar inte med sina finaste lakan som man inte vill
skaffa. Man kan ha filt som man har ovanpå sig. Man kan också ha sitt eget örngott till exempel. Bara en sån sak. Man kan, ibland så ligger man liksom ganska mycket om man ska bli undersökt eller något annat. Och då att bara ha liksom det tyget som är mot ansiktet som doftar hem. Bara det kan vara en ganska stor skillnad.
Bra tips. Okej, en till lite större fråga, det är hur man får till en fysiologisk födsel på sjukhus. Det säger sig självt, men jag säger ändå en disclaimer att det beror såklart på omständigheterna om en fysiologisk födsel är möjlig eller lämplig. En fysiologisk födsel är alltså en födsel som sker i sin egen takt på sitt eget sätt utan någonting som skyndar på eller hämmar födseln om man säger, som är fri från interventioner och disruptions.
Som vi har, tror jag nämnt tidigare, så bara att man åker till sjukhuset, det är ju en disruption i sig.
Precis, det fysiologiskt kanske inte behöver vara ostörd för att själva förflyttningen är ju ett störningsmoment, men jag tänker att de menar en fri från interventioner. Ja.
Skriv ett bra förlossningsbrev där man är tydlig med vad man önskar. Det tror jag är en bra start och att man ser till att man har flera ex. Och att den, inte den som föder men någon annan är ansvarig för att se till att varje nytt gäng som kommer in får det i handen.
Ja, och har förstått sig på det. Att man har en person som är lika väl förberedd som man själv är. Antingen om det här är partner, men det är kanske ännu bättre om det är en doula eller en annan person som inte är lika emotionellt investerad som kan föra ens talan. Men jag tänker att det också handlar väldigt mycket om att inte bara göra så som jag upplever att många gör. Man tänker typ att ja, men jag vill föda utan, det brukar väl vara oftast utan bedövning, typ utan medicinska,
utan epidural.
Och sen så har man kanske inte gjort mer än att tänka den tanken. Jag tror att mycket av det som är viktigt är det som sker innan man sätter fot i det där rummet. Och det säger jag ju alltid, men jag säger det igen, att den här förberedelsen handlar inte alls om att kroppen inte kan, utan att framförallt att det här förlossningssystemet som vi har innebär väldigt många störningsmoment för den födande kroppen. Det är liksom inte gjort för det fysiologiska födandet på många sätt. Det finns mycket som kan hindra det, så därför är förberedelse så viktig. Förberedelse kan man göra på olika sätt, men jag tänker dels lite kunskap om de här interventionerna som är så vanliga.
Ja, och rutiner.
Vanliga rutiner, så man vet lite vad man kan vänta sig.
Vad man säger ja till och vad man säger nej till.
Mm.
För det kanske är några interventioner som man bara, nej men vet du vad, det där vill jag faktiskt ha.
Ja,
jag tänkte att jag vill ha interventionsfritt, men jag skulle känna mig liksom mycket tryggare med att ha vaginala undersökningar varannan timme. Eller det känns skönt för mig att veta att när jag kommer in att då vill jag att de ska ta en kurva. Så att de känner sig trygga och jag känner mig trygg.
Precis.
Alltså vet man lite om vad som ska ske, så kan man också ta ett informerat beslut. Och det är väl det så mycket handlar om. Alltså mer än att man inte ska göra det ena.
Ja, för det tycker jag också att är en viktig sak, att just förklara för sig själv varför vill jag det jag vill. Om man till exempel har tänkt sig, nej men jag vill ha så lite interventioner som möjligt, eller jag vill vara fritt från interventioner. Ja, men varför? Eller vad innebär det för dig? Och varför vill du det? Och jag tycker det finns inget rätt och fel där. Förutom kanske att skälet inte bör vara någon typ av prestige. För det är ett dåligt, en dålig utgångspunkt för det som man ska göra. Att tänka att man gör för någon annan. Det ska ju bara vara för att man tänker att det är det som är bäst för en själv.
Mm.
Ja. Men jag tänker lite kunskap om systemet. Lite kunskap om kroppen och vad som sker, så att man får en tillit till den. Lite kunskap om födelsens olika skeden och att det kan se ut på väldigt många olika sätt. Att det inte alltid följer den här väldigt snäva sjukhusmallen.
Att normalvariationen är stor.
Ja.
Det är ju det också.
Och att man kan gå på sin egen instinkt väldigt, väldigt många gånger. Om man kan försöka öva på det och lita på det, tror jag att man kommer långt med. Och att känna till den här stadiet transition tror jag är jättebra. Att man vet att det finns en period under födelsens gång där det kan bli väldigt intensivt. Och då är det vanligt att kanske kasta alla de här tankarna ut genom fönstret. Att man, då vill man ha all bedövning och så. Att känna att ja, förbereda sig med kunskap och att ha ett stödteam som är också lika väl förberedd och kan stå upp för dig.
Yes. Så att du skulle svara snabbt.
Nej, det sa jag inte.
Nej, jag sa det.
Ah, okay. Nej, men det jag sa, det är stora frågor. Jag tycker att man kan inte alls för... man kan ju ägna hela avsnitt till det här också. Men som sagt, i kursen och i boken kan man djupdyka lite mer. Okej, tips på att lindra smärta i underlivet efter förlossning?
Kylbinda skulle jag säga. Det tyckte jag var mitt bästa. Tid.
Att ge dig lite tid.
Ja.
Mm. Och säg liksom hur du gör din kylbinda. En optimal kylbinda.
Optimal. Men då, den här gången så hade jag köpta kylbindor. Men när jag gjorde dem själv, då tog jag bara en helt vanlig binda. Jag tror, jag kan tänka mig att tygbinda skulle funka väldigt bra för det här.
Mm.
Och så hade jag på, vad heter det, trollhassel och aloe vera gel. Men man kan också bara liksom spraya den med lite vatten. Den ska ju inte vara dynsur, för då blir den ju hård som sten.
Och så när den smälter så blir det också väldigt blött.
Ja. Men precis, jag sprayade med lite vatten. Mm. Jag hade ju spray trollhassel. Så det blev också liksom vått av det, men inte för vått. Och så kan man lägga den i frys och så tar man bara ut den och lägger den i trosan när man behöver lite lindring. Det kan också vara skönt i slutet på graviditeten om det är så att liksom det stasar en del och man känner att så här, åh, det blir svullet för att det trycker ner så himla mycket. Mm. Kan det vara skönt?
Jag skulle, om jag någonsin föder igen, kommer jag satsa på en stor tygbinda, alltså natttygbinda, och spraya den.
Mm. Tyg är jättebra. Mm. Det, för på, det fryser inte på samma
på BB,
sätt.
Då finns det ofta kylskåp med isbindor, kallar man det då. Och de kan vara ganska slarvigt gjorda. Alltså med mycket,
kylskåpet, nej, eller frysen?
Frysen menar jag. Och folk är väl olika bra på att göra dem där. Men det kan vara väldigt mycket vatten i. Och de är väldigt kalla och mycket is. Liksom, så det kan vara,
det kan ju
men,
göra ont nästan om det är för kallt.
Man kan vänta då lite grann innan man tar i dem. Eller lägga något emellan. Men det finns oftast att få om ni frågar på BB. Okej, era rutiner med era barn. Mat, sömn, nattning, etc. Så kul när ni är personliga. Har du några rutiner?
Det kommer vara väldigt kort. Okay.
Ja,
men jag försöker gå och lägga mitt äldsta barn 8. Det går kanske 50% av tiden.
När brukar hon lägga sig annars då?
8:30, 9:00. Ja, något sånt där. Och sen mat, ja, det är när jag kom på, oj, oj, gud, nu är det typ lunchtiden, oj, nu, sådär brukar det vara. Så jag har inga rutiner där, och vad var det mer?
Till Freddy då? Eller vad sa hon? Hon sa mat, sömn och nattning. Ja, nattning, du lägger, eller ni, hon lägger sig själv, eller?
Nej, nu är det min man som lägger henne. Mm. Nästan varje gång. Men annars innan Freddy kom, då nattade jag henne. Och somnade 97% av gångerna.
Och Freddy då, har han några
rutiner? Inga
rutiner.
Utan
amma
där
fritt
går,
är det
han
rutin?
Ammar fritt, han sover fritt.
Amma fritt betyder ju verkligen att man ammar på minsta signalus och försöker inte säga nej.
Jag har noll koll på hur många gånger, hur länge, nej, men inget av det. Nej. Och för mig också, det spelar ingen roll.
Nej, han säger det han behöver.
Han säger det.
Och sömnen han också, han är ju fortfarande så liten och han är 5 månader. Han sover när han vill sova.
Ja, jag vet en liksom gång när jag vet att så här, nu kan han sova lite längre, i alla fall när han är med mig. Och det är när han har varit vaken ungefär 1,5 timme på morgonen.
Mm.
Då går han och lägger sig. Det är den enda gången.
Har han, sover han liksom lite längre för natten vid något tillfälle? Går du och lägger dig med honom? Eller när du går och lägger dig så går han också och lägger sig.
Precis.
Ja. Jag är nog lite mer snäv med rutinerna. För jag tycker att det annars skulle påverka dem ganska mycket när jag inte är det. När det gäller sömn så försöker vi lägga dem alltid 7:30. Det är nästan alltid. Om vi är hemma så är det nästan alltid så.
Ja, för de, det mår bra.
De vaknar ju samma tid oavsett. Alltså om man lägger dem tidigare så vaknar de tidigare. Men om man lägger dem senare så vaknar de ändå lika tidigt. Hej lilla koko. Det har en liten sångfågel här. Så det är alltid så. Och sen så går de upp på morgonen oftast mellan 5:30, 7. Lite olika, men typ 6. Aldrig efter 7. Aldrig. Och så äter vi alltid frukost ganska snabbt. Och sen så
det är kul någon gång när du bara säger alarm.
Nej, det har jag aldrig. Nej, men det har jag. Jo, i och för sig. Nej.
Om jag ska ut och resa 4:00.
Ja, men typ när vi skulle resa då satte jag alarm 3:00. Och sen så äter de lunch också typ samma tid vid 12:00. Och sen så äter de också on the clock 5:00. På kvällen.
Okay, det är impressive.
Tidigt. Nej, men alltså det är också för att jag känner typ 4:15, då håller de på, då kan, alltså de bryter typ ihop och blir jätte. Aha, man märker att de måste typ äta så. Och ja.
Jag måste ju nästan alltid fråga, är du hungrig? Ja, det är inget. Det är ganska obrydd.
Ja, skönt. Nej, men det är ganska tight ship som we run. Men det är också skönt för vårt eget sanity. Man märker det också nu när vi har besökt lite olika landställen och man reser och har sig. Då är det väldigt skönt att ha våra tydliga rutiner. Och vår yngsta, han sover nästan alltid vid samma tid, vid 12:00. Och Sover då i en timme och numera väcker vi honom efter en timme och en kvart. Och jag vet inte hur intressant det där var, men nu har vi sagt det. Mm. ja, nej, det här är för svårt, orkar inte.
Jättekul att jag sitter med min
tutte ute. Ja,
tutte, synd att du inte filmar.
Det hade vi kunnat ha på, vad heter det, OnlyFans eller någonting.
Åh, oh, nej.
Okej, vad är det här? Vad hade ni jobbat med om ni inte var sjuksköterska, barnmorska, doula? Hade jag fortfarande sökt min väg i världen? Hade jag fortfarande hållit på att ta högskoleprovet för att bli läkare? Hade jag fortfarande... Nej, jag vet inte. Jag hade väl...
Det hade varit kul, tycker jag, lite grann att äga ett café.
Det har vi ju pratat mycket om. Mm. Och jag gillade den tanken i teorin, men jag tror inte jag... Det är inte för mig.
Jag tror att jag hade klarat
det. Du hade klarat det, absolut. Du hade gjort så vackra grejer. Du hade kanske jobbat med mat.
Det var ganska kul. Någonting kanske liksom med lite mer kreativ ådra. Att det var ett roligt att göra.
Jag känner att det här är verkligen min grej. Alltså exakt det jag gör nu. Men jag tror att jag hade kanske återupptagit läraryrket fast på ett annat sätt. Inte bara gymnasielärare. Kanske typ så här lärare SFI eller jag vet inte. Att vara lärare på något sätt. Jag tycker det är pedagogik är roligt. Bästa tips för återhämtning efter förlossningen. Jag kollar bara på dig för du är så bra på att återhämta dig.
Nej, men ät bra. I alla fall liksom, äta bra behöver inte bara betyda att du äter liksom torra muesli bars och sånt där. Ät sånt som du mår bra av. Alltså, det skulle jag säga, det ger ju också energi. Också lite så, jag kommer ihåg när jag gjorde en liten ostbricka och låg i sängen. Det mådde jag så bra av. Jag kände bara såhär, gud vad jag lyxar till det lite för mig själv. Det tog ju 5 minuter att göra den här brickan. Mm. Men där kände jag också bara såhär, nu jag gör någonting för mig själv. Jag tycker det är gott. Jag får en lugn stund. Det är för mig återhämtning.
Ja, härligt. Det bästa, min bästa återhämtning. Förutom att föda hemma. För det var faktiskt underbart att inte behöva lämna mitt hem.
Nej,
det var jättebra. Men också att få ta tid för sovmorgon. Varje morgon få lite sovmorgon. Och att lämna över barnen till den andra föräldern om man har en sån. Ja, underbart.
Det vet jag ingenting om. Så.
Vet inte.
Nej, jag lämnade aldrig över båda barnen.
Nej.
Jag har haft
det är ett hett tips med från mig. Tiden.
Ja. Jag ska ta med an det nu. Det är alldeles för sent för återhämtning. Herregud.
Är Lalo fortfarande lika kräsen med mat eller är han över det? Jag blev så förvånad när någon sa mitt barns namn på det sättet. Men, ja, han är lite lika kräsen. Alltså jag tycker inte att det är...
Man, nu smakar han är så, lite
ja,
mer.
Ja, precis. Han smakar. Och det var ett tag när han smakade saker och han, det var som att han var nära på att kräkas. Alltså han tyckte det på riktigt att det var obehagligt med nya texturer i munnen. Och det märkte man verkligen att han var så ovan vid det. Att han försökte verkligen och ansträngde sig och ville liksom göra mig glad. Men kunde få typ kvällningar. Vilket kändes ju alltså, så pass ska det inte vara. Men nu är jag ganska lax med det där. Men jag vill gärna att man ska få smaka. Och jag kan till och med vara okej med att man bara slickar på en sak. För att se vad den smakar. Eller om man tycker att det är fruktansvärt. Med att man har det i munnen så kan man spotta ut i en. Helst inte rakt ut i tallriken. Som det ofta kan bli. Men ja, uppmuntra till att smaka. Men sen så får man välja ganska mycket själv. Men ja, han är kräsen. Men jag tror att han kommer över det där en vacker dag. Jag vill så gärna amma men fick besked att jag kanske inte får. Hur ska jag hantera besvikelsen?
Jag vill först veta varför skulle man inte få?
Jag tänker om det är av medicin. Om hon tar någon medicin till exempel som man inte ska amma på. Det är väl det enda skälet jag kan tänka som man inte får.
Åh, det var ledsen jag blev för din skull. Men det finns väl sådana här tillmatningssätt.
Då suger ju barnet.
Då kan man
eller ha det till liksom,
så kan man väl ta med ersättning eller något annat. Så att man ändå får den känslan av liksom att vi är nära. Och, men också tror jag att man kan göra mycket med att mata med flaska. Och så ska ju barnet väl om man inte. Jag vet inte hur det är. Man vill ju inte att barnet ens ska snutta då. Förstås.
Nej, precis.
Då
det är därför också med tillmatningssätt. Då suger den ju på bröstet. Ja. Men jag tänker, som du sa, med flaskmat. Och gör det till ens egna stund. Och verkligen tänka att det här, det handlar inte bara om amning och brösten, även fast det också tillåter det att vara en sorg. Det kan ju vara absolut vara en stor
sorg.
Man
kan göra också hud mot hud. Alltså det kan ju vara väldigt mysigt, kan jag tänka mig, att flaskmat, fast man gör det hud mot hud. Så att man ändå får den här närheten och liksom lugna stunden och man får titta in i varandras ögon och sådär.
Ja, och att det är din stund och man kan hitta anknytning och närhet på massa andra sätt.
Ja.
Men jag tycker också att man får sörja en amning som inte blev. Ingen skuld hos dig. Det ingen var skuld, bara ingen inte skam. Så det blev den här gången.
Mm.
Nej, ingen skuld, ingen skam. Känn alla känslor, som Mopo brukar säga.
Mm.
Och försöka göra det allra bästa av den situation man är i nu.
Mm.
Vad har jag rätt att tacka nej till på sjukhuset? Finns det något som är orimligt att tacka nej till? Hur gör jag om ett nej inte respekteras? Det som är orimligt är om det är någonting som är en stor fara för dig eller ditt barn. Och det kan ju vara svårt att avgöra vad är en fara och vad är inte en fara. Tips är ju det här...
Brain.
Ja, jag säger algoritm. Nej, akronym.
Akronym.
Ja, jag sa algoritm för ibland. Det är något annat. Men att man kan, om det inte är väldigt akut. Om det är väldigt akut, då går det undan. Och då finns inte tid att liksom ställa frågor. Men oftast är det inte väldigt akut, utan oftast så finns det tid att ställa frågor om vad är the benefits, alltså... Nu ska jag rabbla den här
fördelar.
Akronymen. Fördelar. Vad är riskerna? Vad finns det för alternativ? Vad säger min intuition? Och vad händer om vi inte gör någonting alls? Eller om vi ger det lite tid? Och att man får vara delaktig i beslut som fattas. Och man har rätt till att få information om alla interventioner som ska ske. Och man har rätt till att säga nej till allt som sker på en kropp. Det är så otroligt ofta jag får höra det här med. Till exempel någon som sa att hon inte fick ha sina egna kläder. För barnmorskan. Hon hade tagit med sig, men hon sa att man inte fick. Alltså det är ju ridiculous.
Du är en vuxen person.
Såklart du får.
Det här är inte heller tvångsvård.
Och det var någon annan. Jag la upp en grej om skalpelektrod häromdagen. Alltså bara. Alltså det var verkligen inte för eller mot skalpelektrod. Den kan ju vara jättevärdefull. Många gånger. Så det är för att mäta hjärtfrekvensen på ett mer tillförlitligt sätt då, genom att skruva på en liten elektrod på barnets huvud. En jättevanlig intervention. Men då var det någon som skrev det att hon hade tackat nej till det. Hon ville inte ha det för det var inget fel med CTG-registreringen eller så, och hon tyckte det var obehagligt. Men då sa också barnmorska att hon måste göra det. Och jag blev så förbluffad. Nej, nej, alltså du måste.
Det är väl säkert lätt att säga det, och säkert 99% av gångerna så kommer den barnmorskan få sin vilja igenom.
Ja,
att man, bara, man kan absolut
det kan absolut ges intrycket att det inte är en valmöjlighet. Men det är väl en viktig grej som vi vill förmedla med den här podden. Att man har valmöjligheter. Och man ska ju hoppas och tro att personalen vill ens bästa. Men man är också en vuxen person som känner sin kropp väl. Och är en unik människa som absolut har rätt att få säga ja eller nej.
Och personalen är ju också människor. Alltså får man ju också komma ihåg. Och de har ju också sina egna uppfattningar om vad som är rätt och fel och så vidare och så vidare. Och där kan man ju hamna i clinch helt enkelt.
Ja, så verkligen. Är det. Och jag tänkte på den här frågan med fysiologisk födelse. Det kommer jag tänka på nu. Och du får gärna svara hur du... Vad du hade gjort... Nu hade du kanske inte en sån ambition med din första födelse. Men om du skulle tänka att du hade det. Vad du då hade gjort annorlunda eventuellt. Jag tänker att jag hade gjort... Jag hade inte heller någon inställning att tacka ja eller nej till något. Egentligen hade jag tänkt bara... Jag går med på vad de säger. Jag litar på liksom barnmorskorna som jobbar där. Och jag hoppades väl lite någonstans på det här. Men så lite intervention som möjligt gärna. Ingen medicinsk smärtlindring. Men visst, jag hade väl inte tänkt så här jättemycket närmare på det. Nej. Men där hade jag ju till exempel tackat nej till vaginala undersökningar, tror jag, om jag skulle föda igen på sjukhus. Eller kanske första vaginala undersökning när jag kom eventuellt. Men sen sluta med det, för jag tror att det skulle rubba fokus. Och det kan också leda till det här behovet av att skynda på saker som inte behöver skyndas på.
Ja.
Jag hade nog, det här är bara min egen, alltså utifrån min vilja. Det är inget som jag rekommenderar eller säger att någon ska göra. Men jag hade också bett om att få vänta med värkstimulerande, i och med att det inte var något som avvek eller egentligen behövde skyndas på. Alla mådde ju bra, och nu vet jag också att det är vanligt med den här platån precis innan transition, som jag tänker att det kanske var. Och ja, jag tror också det gav mig en hel del hjärnspöken. Och det ledde också till att, som det ofta blir med interventioner, att en leder till en annan, att jag då vill också ha epidural. Så det är väl några saker som jag hade tackat nej till just i den stunden, och sen kanske omvärderat och sagt att nej, men vi kör om jag märker att det stannar av alldeles för länge. Så det är väl några exempel på vad man kan
se annorlunda.
Mm. Är det något du hade gjort annorlunda så här?
Jag hade förberett mig.
Ja.
Alltså, okej, okay. Det är 100% det jag hade gjort annorlunda. Ja. Kanske bara crack open a book. Men det var bara som att jag började läsa att föda. Läsa en av sidan och bara, fuck it, vet du vad? Det här klarar jag. Sen vet jag inte om jag hade valt den, men liksom, ha lite koll på sjukhusrutiner. Ha lite koll på liksom, lite alternativ. Kanske liksom, ha lite liksom, egna verktyg. Liksom, för man gick in där bara som en blank page och bara, det här är nytt för mig, så då kan jag liksom inte ha någon aning. Så det blir som det blir. Men liksom, hade jag bara tränat kanske lite på andning, hade jag bara haft någon koll på att så här, det kan liksom vara skönt att kunna hålla lite fokus på någonting, alltså som en visualisering eller sin andning eller något annat liksom. Det hade varit liksom jättestor skillnad. Sen hade jag också mer sådär konkret i att jag hade sagt att vi behöver inte hålla på med så här mycket CTG, utan ni får lyssna intermittent istället.
Mm. För du inte kunde vara rörlig eller?
Ja, jag höll på att vara kopplad till den hela tiden. Och, ja. Och jag vet, alltså, det hade ju också varit något annat om, nu fick jag liksom lustgasen och sen så var det som att säga, fend for yourself.
In
och
i dimman.
Ja, och sen så var det någon som sa vid något tillfälle, bara, ska du ta en epidural? Så bara, okej, det kanske jag borde göra. Ja, för det här gör ont.
Mm.
Alltså det, med ganska få medel. Hade de sagt till Andreas, du kan trycka här till exempel.
Mm.
Eller liksom, försök att andas lite grann. Alltså jag var ju ganska mottaglig, tror jag, till att ändå ta emot. Liksom, och jag höll ju på där och power through. Det var väl inte något som var, det gick ju framåt liksom. Det var inte någon ovanligt lång process. Så liksom, det kan ju inte jag påverka. Men personalen hade kunnat vara lite annorlunda. Men man förstod att de hade mycket att göra. Och sen så var jag grått style, att jag hade inget liksom intresse av att hålla på med dem. Men det var ju också som att deras bemötande var ju bara hela tiden så himla medicinskt. Kom bara in för att liksom peta mig fiffig eller sätta på ett CTG. Mm. Det är ingen beröring, det är ingen som jag är intresserad av. Så jag tror att hade det varit annorlunda, då hade det kunnat bli en helt annan upplevelse. Och om någon hade kunnat säga liksom bara, det här går jättebra. Jag kom mest
du hade kanske på haft med, även fast Andreas var i toppens stöd, en doula eller
ja, någon som var liksom lite mer erfaren kring det här med födsel. Ja.
Det här med vaginala undersökningar.
Doula, ja, det var bra.
Det är en bra, ja. Att jag kommer inte ihåg exakt varför jag behövde gå upp i badet, men det var sånt skifte där i alla fall, att jag tyckte det var rubbade hela mitt flow. Och varför de inte kunde undersöka mig i badet. Jag önskar att man nu skulle undersöka.
Med din temp,
det var något med tempen. Men det hade jag kanske också testat. Bara duscha av mig själv typ.
Ställa mig upp
lite istället för att gå upp. Helt och hållet. Ja. Och där hade man ju också kunnat bara säga nej. Nej, men låt mig avvakta lite. Se om det här inte bara är en arbetstemp. Som att jag ligger lite för varmt bad. Jag inte gjort lite mer för att inte avbryta badet. Men jag tänker också på det här med så här blank page. Alltså jag var ju på ett sätt inte, alltså jag var ju färdig barnmorska, så jag hade ju massa teoretisk kunskap, men det som jag saknade på barnmorskeprogrammet var verkligen det här, eller jag kanske inte var mottaglig för det lite mer alternativa och det som inte var det medicinska. Alltså jag hade ju koll på alla de här interventionerna och det var väl bra på ett sätt. Men att verkligen ha en förståelse för det här, att bevara min bubbla och det hemlika och oxytocinet, kroppen kan. Alltså det tyckte jag väl på ett sätt, kroppen kan. Men ja, det här, de här lite mer mjuka värdena som inte riktigt går att liksom få en siffra på sådär. Alltså det önskar jag att jag hade vetat lite mer. Jag önskar faktiskt att, jag sa det när vi skrev boken som vi har skrivit. Jag önskar att jag hade läst en liknande bok innan. Som är lite, alltså förlåt, men shout out till mig. Det kanske är lite awesome ego att säga. Nej, men jag kände så att det är det här som jag
det var fattade. Det
ja. Det hade varit något. Nu har det gått nästan en timme. Ska vi runda av här? Så lämnar vi lite frågor till nästa gång. Eller vill du ha en till fråga?
Har någon snabb? Har någon rolig?
Någon rolig? Tyckte du inte att de här var bra?
Jo, men det var ingen som bara sa.
Har någon rolig?
Bästa bajskorven du har sett.
Du älskar kiss och bajs.
Inte så mycket kiss faktiskt. Det tycker jag är inte så intressant.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Okej, innan vi rundar av så har du en brännande fråga till mig. Vad är det för något?
Jag undrar, vad är din... Gud, jag är ett barn. Din pinsammaste prutthistoria. Eller en riktigt pinsam prutt.
Du vet ju att jag inte pruttar.
Nej, just det. Det är tråkigt. Men någon gång måste det här bara slipped out. Och du bara, helvete.
Det är så roligt för dig. Jag pruttar faktiskt inte så mycket längre. Men jag tror Laro typ hörde mig. Hur kan det vara sant att han hörde mig prutta för första gången nyligen? Eller som han märkte i alla fall. Jag är inte stark. Jag brukar inte prutta så här.
Gud, stackars. Han tror att alla kvinnor bara...
Nej, men jag gör inte ens det, ärligt talat. Han har ju typ, han varit med när jag bajsar och sånt. Men han blev i alla fall tyckte att det var jättekul att jag gjorde det. Jag ska försöka göra det mer sammanfattat att kvinnor pruttar. Min pinsammaste prutthistoria, det var ju faktiskt inte, eftersom jag... Det var inte en... Vad ska man säga? Anusprutt. Det var ju en queef som man kallar det.
Ja, det var en fitmäk. Yoga.
Ja, precis.
Och gud vad jag skrattade.
Åh, herregud. Det var när vi var på Ashtanga yoga. Var helt trist.
Efteråt på avslappningen.
Nej.
Vänta på avslappningen.
Nej, för jag kommer ihåg vilken movie jag gjorde. Jag kan än idag inte göra det utan att få luft i vagina. Det är i alla fall väldigt tyst och väldigt zen i det där rummet.
Väldigt seriös stämning.
Och väldigt seriös. Den där yogaläraren var väldigt seriös.
Han var mucho serious.
Mm. Ja. Det var när man ligger då på rygg först och sen så ska man lyfta upp allting förutom liksom ovan BH-bandet i princip.
Precis.
Så benen rakt upp i luften. Och det här movet då, när man tar upp benen, det är då det fylls med luft då i min vagina. Och jag kände också att det hände. Så jag bara, jag hade kanske inte...
I can't come down.
Ja, jag kommer inte kunna komma ner utan att det här kommer komma ut. Alltså, kanske att jag nu har knipet. Jag är så pass överspänd att jag hade kunnat hålla kvar det. Men då var det bara att sjunka ner och bara... Jag dog. Och du hjälpte ju inte så himla mycket, för du började garva som nu. Kommer du ihåg det?
Jag kommer att jag skrattade hejtlöst.
Ingen annan skrattade. Och också
när man försöker hålla igen lite när man bara, oj, ingen annan.
Det var typ sex personer i det här rummet. Det var så jävla lite.
Och jag bara...
Det är så roligt att det är jag, för jag är sådär, jag vet inte. Just, jag är inte så pryd med många saker, men jag är inte så mycket för att prutta in public, ens framför er.
Fan, jag ber om ursäkt, vad tråkigt.
Nej, det var roligt, det var roligt.
Ja, jag var verkligen...
Aha, vill jag att jag ska fråga, du vill berätta om din också, gissar jag.
Nej. Nej, jag kom på, men det var jo, men så här, pinsamt. Någon, två pinsamma. En gång när jag var liksom 16 eller 15 år. Det var ju väldigt pinsamt då.
Med någon kille?
Satt jag i en stol. Ja, och så satt min kille bakom mig. Och så höll vi på att skriva på datorn. Och så var det som
när man bara... skrev på datorn tillsammans med han så här gränsle bakom dig.
Ja, eller gränsen. Han satt liksom på stolen och jag satt bara framför. Jag skulle bara skriva någonting.
Det känns bara väldigt 15-årig kärlek.
Ja,
det,
absolut. Absolut. Och du vet, när man bara, just a moment, bara glömde bort att han var där. Och bara lyfte på skinkan och bara...
Och då hade ni inte flyttat framför varandra innan.
Nej, det var min första pojk.
Det är jättekul. Vad är det? Jag
kan bara få smälta ner i marken. Han bara, vad fan gjorde du? Vänta, jag kan inte ens prata. Han blev bara så, vad fan gjorde du? Varför kunde du bara prutta dig rakt på mitt skrev? Vad fan, så jävla sjuk.
Vad sa du då? Det är
jättekul. Jag bara, helt glömde av mig. Men jag skrattade att jag dog. Jag kommer inte ens ihåg. Jag blacked out.
Du åkte in ett djupt avgrundshål. Det är jättebra.
Det är sådana här, så
här typ av frågor vi vill ha.
Ja, jag gråter nu. Jättekul.
Ja, vad roligt. Ja. Men sen efter det kunde du kanske prutta fritt när du hade gjort den.
Ja, men lite mer. Min andra pinsam, jag ska bara säga kort. Det var på mitt jobb. Jag hade ett sommarjobb. Och så liksom, jag bara hade stannat lite extra länge, det var liksom på sjukhus. Och så var det en ganska liten hiss och du vet, jag hade så på att skriva, jag började gå på toa. Och så bara, okej, jag är ändå jättesen, nu har alla liksom dragit från jobbet. Så går jag in i den här lilla hissen. Och så lägger jag en prutt som luktar död. Och såklart, alltså literally... 2 sekunder efteråt så stannar hissen på ettan typ. Och jag bara... Åh gud, det kan inte vara någon annan än jag. Och personen går ju in och bara... Åh, det var då också. Jag bara, jag ska bara vända mig mot väggen.
Och säg upp mig.
Låtsas som att det här aldrig har hänt. Fy fan.
Man ska inte hålla på och prutta i hissar faktiskt. Det är faktiskt också inte otroligt otrevligt.
Så otrevligt, men liksom du vet när man bara, vi slutade liksom en timme sen. Jag håller på att bajsa på mig. Jag ska bara en liten fis. Och sen luktar det. Kalabalik. Det var ändå kul. Och också när man bara, nu skäms jag så fruktansvärt mycket. Jag är så pinsam. För det är ganska, eller väldigt sällan för mig jag tycker att saker är pinsamt.
Ja, verkligen.
Men då tyckte jag att det var så fruktansvärt pinsamt.
Det är jättekul. Vi alla pruttar och bajsar, det måste man faktiskt få acceptera.
Kul, on that note guys.
On that note. Tack att ni lyssnar. Nästa vecka pratar vi om att resa med barn.
Stay tuned. Prutta med barnen. Tack och hej.
Tack och hej.